med P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio ett måndag som sänder delar av programmet från Fagersta idag. På plats finns Ylva Lilja.
Ja, här i centrala Fagersta är det vardag igen efter fredagens skoldåd. Men det är ju ingen vanlig vardag. Ingenting är som vanligt här efter att en 17-årig flicka dödats och två pojkar vårdas på sjukhus. Så vi ska få höra om det senaste i polisutredningen och om hur samhället påverkas här i Fagersta om en stund.
Regeringen tillsatte idag en skoldådskommission som ska verka för att förhindra framtida skoldåd. Utbildningsminister Simona Mohamsson finns med oss. Men också Trafikverket släppte alla krav under förhandlingarna med Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansågs nödvändiga. Och i vår nästa timme på Ukrainas självständighetsdag meddelade EU att de skjuter till ytterligare cirka 67 miljarder kronor för att stötta Ukrainas försvar. Och så konstaterar vi att de sista 4 000 platserna till Stockholm Marathon sålde slut på bara ett par timmar. I studion Susanne Westergren, i Fagersta, Ylva Lilja. Och vi inleder alltså i Fagersta första vardagen efter det fruktansvärda dådet vid Brinellskolan i fredags. Så Ylva Lilja är alltså på plats.
Ja, Brinellskolan är en gymnasieskola som hållit stängd idag. Polisutredning pågår. Det är avspärrningstejp runt hela skolbyggnaden. Intill den finns en grundskola och där finns också idrottscentret Fagerstahallen. Och i Risprohallen som också ligger där så har det inrättats ett kriscenter. I den här skolattacken dog en flicka, tre pojkar skadades och den misstänkte gärningsmannen, 18-årige Liam Nebel, sitter häktad misstänkt på sannolika skäl för mord och försök till mord. Och när vi kom hit i förmiddag så upplevde jag att de verkligen värnar om sina unga skolelever här i Fagersta idag. Vi som redaktion är ju inte de enda journalisterna här. Och både polis och krisarbetare bad oss vänligt men väldigt bestämt att inte intervjua någon på skolområdet. Och vi gör som vi blir tillsagda. Vi befinner oss inte på skolområdet. Vi har vår sändarbil en bit därifrån och en liten bit också då från minnesplatsen. En minnesplats full av ljus, hälsningar, gosseljus och blommor. Och vid den platsen finns P4 Västmanlands reporter Nina König. Ge oss en bild. Hur ser det ut där just nu?
Jag står här bredvid ett hav av ljus, som tända ljus, det är blommor, det är gosedjur, det är nallebjörnar. Och just nu så är det ganska lugnt här, det är bara några vuxna som står. Men tidigare idag då var det fullt med unga elever som var svartklädda som stod här. Man hade kommit överens på sociala medier om att klä sig i svart idag. Och jag pratade bland annat med två flickor som var här och tände ljus och lämnade blommor. Och de heter Ellie Svensson och Nicola Firley och de går i årskurs 1 på gymnasieskolan, Brinellskolan då. Och så här lät det, de kände två av pojkarna som skadades i attacken och här, så här lät det när jag pratade med dem tidigare.
Man har fått ta in allting som har hänt och få tänka lite mer.
Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer tillsammans.
Vad vi har hört så mår de i alla fall bra just nu och är på sjukhuset och har fått bli opererades. Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog. Jag är ganska tacksam att ingen av mina vänner som jag känner bra var där. Men ändå så är det hemskt att de som var där fick uppleva allting och se det som hände.
Två röster där, Edli och Nicola från årskurs 1 på gymnasieskolan i Brinellskolan. Nina König, du pratade med dem tidigare idag.
Ja, och jag pratade också med några andra elever som stod här och grät och kramades. Det var många som stod här och kramade varandra och de berättade bland annat att de kände att de fick mycket stöd från varandra. Och även om de inte har någon skola idag så hade de stöttat varandra mer än varit där borta i krisstödet som finns då i Risbohallen lite längre bort. Men att de fick mycket stöd och de stod här och grät och höll om varandra.
Nina König, P4 Västmanlands reporter. Vi återkommer till dig. Direkt från minnesplatsen hörde vi där en plats som tar större och större plats, för folk kommer hela tiden med ljus och blommor och hälsningar. Nu som gäst här i Fagersta, Mats Kjell Modin, regional insatsledare i Västeråspolisen. Klockan 14.06 i fredags larmades polisen om att en svärdbeväpnad man gått till attack mot elever på Brinellskolan. En flicka dog, 3 pojkar skadades. Misstänkt gärningsman sitter nu häktad. Var i utredningen är ni nu?
Ja, men utredningen fortsätter ju med oförminskad kraft och kommer att så göra under ganska lång tid. Det är ett omfattande utredningsarbete som ska göras. Dels för att klarlägga händelseförloppet helt fullt ut, men även försöka skapa en bild av motivet till det här. Varför har gärningsmannen agerat som han har gjort? Arbetet just nu, det hålls väldigt många förhör. Igår hade det hållits ett 80-tal förhör och jag tror idag har vi säkert passerat 100. Vi räknar med att fortsatt hålla väldigt många förhör. Väldigt många på Brinellskolan kommer att bli hörda både bland elever och personal. Så det skulle inte förvåna mig om antalet förhör kommer att gå upp mot 400-500 kanske innan den här utredningen börjar närma sig slutet.
Och ni försöker kartlägga händelseförloppet och ni försöker förstå motivet. Vad vet man om motivet?
Vi uttalar oss inte om motivet just nu. Jag vet ärligt talat inte hur långt man har kommit i de delarna. Förhör med gärningsmannen sker ju kontinuerligt och exakt vad som har framkommit där kan jag inte svara på.
Och händelseförloppet då? Hur mycket kan du berätta om det?
Inte så mycket mer än det du har tagit upp. Gärningsmannen har ju dödat en person och skadat 2 personer svårt. Och en ytterligare person har fått lite lindrigare skador. Det är väl det vi vet i nuläget och vi har väl en bild ungefär vart det har skett och vart allting har utspelat sig.
Mm. Hur är skadeläget för de 2 som vårdas på sjukhus fortfarande?
Jag har inte fått någon återrapportering om det, så att vi får hänvisa till vården i den frågan. Mm.
Det har ju talats en hel del om den här gruppen True Crime Community, att den misstänkte gärningsmannen ska ha varit en del av det fenomenet. Är det något som ni har stött på så här långt i utredningen?
Vi undersöker många delar och den här cybervärlden innehåller väldigt många konstiga forum här och där, och vi jobbar på i det spåret också, gör vi.
Det är så många barn och unga inblandade, och du nämnde ju också att det kommer bli 100-tals som måste förhöras, både elever och lärare.
Ja.
Vad innebär det för ert arbete när så många barn och unga är inblandade?
Ja, men när många barn och unga är inblandade så det uppstår ju naturligtvis en otrygghet och det är väldigt många frågor, det är väldigt mycket känslor. Så det vi jobbar väldigt hårt med just nu då, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge i skolmiljön. Så att man nu på sikt kan återvända till undervisningen och vardagen så sakta kan rulla på. Att det här ska bli någonting som faller i glömska, så kommer det ju inte att bli. Det här kommer man att leva med under många, många år här uppe. Mm. Men det handlar om att kunna skapa förutsättningar så att elever, lärare, personal och samhället kan hantera den här händelsen på ett bra sätt.
Hur är det att hantera dem i förhörssituationer då? Efter att ha varit med om någonting?
Ja, men det är klart, det ställer ju krav på våra förhörsledare. Men där ser vi ju till att ha rätt förhörsledare på rätt plats, så att det där omhändertas på bästa sätt.
Jag kan tänka mig att det här slukar mycket arbetskraft och resurser också.
Ja, men det gör det. Just nu så går vi väldigt resurstungt, både på utredningssidan och på den här trygghetsskapande delen. Men som tur var så får vi nu en nationell förstärkning från intilliggande regioner. I det här fallet så har Bergslagen varit här nu det senaste dygnet och vi är oerhört tacksamma för den hjälpen som vi får. Och det är många som vill hjälpa till. Så vi kommer att lösa ut det här.
Det är fortfarande avspärrningstejp runt Brinellskolan, den här gymnasieskolan där det här hände.
Ja.
Hur länge till kommer det vara så?
Vi tror att åtminstone det kommer att vara så veckan ut. Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne. Så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
Vad är det för typ av teknisk undersökning som pågår nu där inne i skolan?
Ja, men man säkrar ju spår. Det som finns där inne, olika avtryck och sånt som har uppstått i samband med händelsen. Och det gäller ju att skapa en så stark och robust förundersökning som möjligt, så att vi måste ju omhänderta alla delar för att det inte ska finnas några luckor i det här. Så att den görs ju väldigt, väldigt noggrant.
Mm. Vad händer närmast nu då? Hur går ert arbete vidare nu framåt?
Ja, men vi kommer att jobba på i de här två spåren. Dels är det det trygghetsskapande arbetet, och det är det vi ser med uniformerad polis som nu finns väldigt synliga och närvarande på platser, framförallt där skolungdomarna finns i anslutning till kriscentret, minnesplatsen. Men vi besöker även andra skolor, de som inte har blivit drabbade direkt. För det blir mycket frågeställningar där också, och det uppstår en otrygghet.
Vad är det för frågeställningar ni möter?
Ja, det kan vara allt ifrån varför ska vi vara rädda? Kommer det här att hända igen? Så det är väldigt skiftande hur man uppfattar.
Vad svarar ni då? Ska vi vara rädda? Vad svarar ni då?
Ja, men alltså, det är klart att man ska inte behöva vara rädd i skolmiljön. Det är ju målet för det här. Sen kan man inte bortse från att det här har hänt. Men det är trots allt ganska ovanligt att det blir så. Sen blir det väldigt, väldigt tråkigt när det väl inträffar. Men Polismyndigheten tillsammans med andra samhällsaktörer jobbar väldigt, väldigt hårt för att förebygga, upptäcka och förhindra att såna här saker sker. Och det arbetet går framåt hela tiden. Och det har pågått egentligen med ännu större kraft än sedan den här tragiska händelsen var på Risbergska i Örebro. Mm. Så att det går framåt i det här. Men vi kan behöva utveckla det, och vi kommer att utveckla det ytterligare. Sen har vi blivit bra på att omhänderta händelsen när den tyvärr väl inträffar. Vi är snabbt på plats, vi har en bra samverkan med ambulanssjukvården, med räddningstjänsten. Så att vi kan väldigt snabbt agera, isolera händelsen och förhindra den här gärningsmannen från att fortsätta med sitt pågående dödliga våld.
Mm. Mats Kjell Modin, regional insatsledare i Västerås polisen. Tack så mycket.
Tack.
Nu till ytterligare en gäst här i Studio 1 som sänder direkt ifrån Fagersta, Lars Frisk. Du är präst här.
Ja, det stämmer.
Kyrkan är öppen hur mycket?
Ja, kyrkan är öppen som normalt, så där en, alltså mellan 8 och 4 ungefär.
Ja.
Och vi har ju haft öppet under hela helgen. Så. Ja. Däremot så valde vi att inte göra någon parallell verksamhet under fredagen, utan då såg vi till att finnas på plats i kriscentret och här på minnesplatsen. Att göra egna parallella insatser tyckte vi var helt fel, och kommunen gör ju ett fantastiskt jobb, måste jag säga. Deras, den här POSOM-gruppen och allt det här har ju fungerat helt klanderfritt, i alla fall ur mitt perspektiv.
Och i din roll som präst då, vad upplever du att människor i en sån här situation, efter en sån här händelse, vad är det människor behöver?
De behöver bli lyssnade på, framför allt. Man behöver få berätta om det man har varit med om mer än en gång. Om det sen är till en präst, eller om det är till en krispersonal, eller om det är till en polis, eller nästan vad som helst, höll jag på att säga, så behöver man upprepa sin berättelse. Man behöver bli lyssnad på.
Mm.
Frågor som kommer, de har egentligen inte kommit. Ja, det kommer en del frågor. Och det, mitt generella råd är ju att svara så sakligt som möjligt. Att vara ärlig. Att inte lägga till en massa av sitt eget. Det är så himla enkelt att man, när ens tankar, såklart som förälder eller som lärare, så har man ju andra perspektiv och man tänker på en massa saker. Men att svara på det barnen frågar, eller ungdomarna frågar.
Vad kan det vara för frågor du får då?
Ja, till exempel ett mindre barn. Det var en 8-åring som här i helgen frågade. Det var någon som dog. Ja, det var det. Och så var han nöjd.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig att hade man inte tänkt sig för, så hade man liksom beskrivit varför eller hur eller spekulerat i allt möjligt. Men att vara så där saklig, ganska kort, bekräftande och lyssna på vad de säger.
Men sorg är så individuellt också, tänker jag. Hur tänker du kring det?
Det är det. Och samtidigt generellt. Människor i kris har ungefär samma frågeställningar, kan man säga. Och beter sig generellt liknande.
Mm.
Och det är klart att det är individuellt. Och det får man ju såklart parerad. Men kyrkan är också väldigt van att möta människor i sorg. Det gör vi ju varje vecka, åtminstone. Så vi är ju väl förberedda för sådana frågor och också väl förberedda för sådana frågeställningar som kommer senare. Alltså mer existentiell art, vad det nu kan vara. Mm. Det är vi också vana att besvara. Sånt som psykologer eller lärare eller sån utbildad personal inte är så bekväma med. Och det har vi ju mer än en gång, vad ska jag säga, tagit över sådana samtal från vården till exempel. När man har nått en gräns för vad man som till exempel psykolog tycker att man är bekväm att besvara. Mm. Vi har ju inte heller några svar, men vi är åtminstone trygga i ett slags hopp. Att livet ändå pågår, det fortsätter, livet bryter igenom. Det känns ju ibland konstigt att säga i en sån här vid en sån här tragisk händelse, men det är ändå så.
Just det.
Och precis som Mats var inne på, så gäller det att normalisera i det onormala. Jag har sagt till många ungdomar att gör något som är bra för er. Gå hem och titta på en film, var med era kompisar, för det får också plats. Mm. Man får vara glad trots att man är i den djupaste sorg. Där är också små barn väldigt duktiga att gå in och ur i sorgen. Alltså man kan gråta ena sekunden och så leker man på och skrattar med sina kompisar och så nästa sekund så är man ledsen igen. Mm. Det skulle vi kunna lära oss en del av, vi som har blivit för vuxna.
Jag hittade en text som ett förslag till er som arbetar i kyrkan som ni kan använda er av, som börjar så här: när det värsta har hänt men fakta saknas letar vi efter svar. Mm. Jag tänkte på det nu. Hur kan man ta in något och känna sorg när man inte förstår varför det händer?
Mm, precis. Det är också viktigt
att peka. Det finns ju inga riktiga svar
än. Nej,
det
gör inte. Och det är också viktigt att peka på att man kan vara i den där enorma tomheten. Alltså det är inte bara glädje och sorg, det är inte de ytterligheterna, utan man kan vara helt tom. Det är många här som inte känner någonting. Vad ska man känna? Hur ska man göra? Man fattar ju inte. Och så får det också vara.
Ja, men det är bra att få höra det. För ibland kanske man känner att det är något fel på mig som inte gråter här nu vid minnesplatsen till Precis. Exempel. För den tomheten är ju också någonting.
Exakt. Sånt upplever ju människor vid begravningar också. Varför är inte jag lika ledsen som min brorsa eller så? Mm. Exakt. Är det något fel på mig? Nej, det är det inte. Utan det här är också en normal reaktion.
Men nu är det ju den akuta sorgen, eller vad vi ska säga. Det här hände ju bara för några dagar sedan. Mm. Vad händer sen? Hur ska ni förklara att nu kan man faktiskt få fortsätta att komma och prata med oss?
Ja, alltså vi har ju från början signalerat en synlighet och en tydlighet i att vi finns som resurs. Jag tror att många vet det. Så att man vet att man kan ta kontakt med oss. Och sen är det ju så att vi har inte heller några svar, men vi är ändå vana vid de här frågeställningarna. Så är det ju. Mm.
Tusen tack, Lars Frisk.
Tack.
Präst här i Fagersta. Nina König, P4 Västmanlands reporter, vi går tillbaks till dig. Vad har hänt här idag, denna måndag, denna första vardag efter skoldådet? Vad har hänt på skolområdet idag, Nina?
Ja, idag så har det ju inte varit några lektioner, utan eleverna har istället välkomnats till Risbrohallen som ligger på skolområdet. Och där har man då haft ett kriscentrum där inga lärare har varit, men elever har varit där, har varit välkomna och fått krisstöd från kommunen, från psykologer och så vidare. Och för en liten stund sedan, jag står här utanför Risbrohallen just nu, så stod det också poliser här och det stod ungdomar som pratade med poliserna utanför själva hallen. Krisstödet gick precis in här, flera stycken. Och ännu tidigare så hade man också en dragning för gymnasieeleverna här inne. Som jag såg kom ut ett helt gäng i svarta kläder. Man har ju kommit överens om via sociala medier här att klä sig i svart, alla ungdomar.
Tack så länge, Nina König, P4 Västmanlands reporter. Vi kommer tillbaka från Fagersta. Klockan 5 här i studio 1, och Brynällskolan, gymnasieskolan, är alltså stängd idag. Och som vi hörde polisen berätta, det kommer den förmodligen vara resten av veckan.
Tack så mycket, säger vi till Ylva Lilja som alltså finns på plats i Fagersta och som återkommer i vår nästa timme. Med oss nu finns utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Simona, din reaktion på det du hör från Fagersta idag?
Ja, men jag känner igen det som prästen Lars tar upp här. Behovet av vuxna som bara lyssnar, som är ärliga med att vi inte ännu har svar på allt. Också vara ärliga med att vi måste låta polisen få göra sitt jobb. Och att det är väldigt många som har mycket frågor, men att det är först när polisen får göra sitt jobb i lugn och ro som vi också kommer få svaren. Mm. Jag har själv varit i Risbrohallen och suttit ner i timmar med barn och elever och bär vittnesmål både från barn som säger att jag vill bara gå tillbaka till normalitet och andra barn som säger att jag vill aldrig någonsin igen gå i skolan någonstans. Det är liksom, vi har ett enormt ansvar från vuxenvärlden att se till att skolan är en trygg plats och att se till att hjälpa också Fagersta med det sorgearbetet som det kommer innebära.
Regeringen tillsätter ju idag en så kallad skoldådskommission som ska föreslå åtgärder för att förhindra framtida skoldåd. Vad skulle det kunna vara för åtgärder som inte finns på plats redan idag?
Ja, skolan ska ju vara en trygg plats för både elever och lärare. Och när vi ser ett sånt här våldsdåd så är det ju en attack inte bara mot skolan utan hela samhället. Vi har gjort en del förändringar under den här mandatperioden för att både förebygga men också stärka arbetet med säkerhet i skolan. Ändå så ser vi att det sker såna här våldsdåd. Än så länge som sagt är det för tidigt att veta vad det var som gick fel i samhället i stort som gjorde att det här våldsdådet skedde. Mm. Men vi tillsätter en kommission likt man har gjort i Finland för att kolla på vad mer behöver vi göra i skolan, i socialtjänsten, hos polisen och även hos de här sociala medieplattformarna som jag vet just nu också är tyvärr också ett stort problem. För att de här barnen söker information kanske inte alltid hos oss vuxna utan går till de här sociala medierna som inte tar ett ansvar för vårt samhälle och snarare gör det på en rädsla och en känsla av obehag.
Mm. Finns det läxor att lära sig från Finland och de utredningarna som man har gjort där?
Jag vet att Finland har genomfört en del förändringar som också vi har gjort under den här mandatperioden. Alltså att jobba mycket mer med att skolan inte längre är en öppen och allmän plats som det har varit tidigare i Sverige. Utan att man jobbar med det yttre skalskyddet och säkerheten och jobbar på att ha lås på dörrar. Jag förstår att det är egentligen inte det man vill att skolor ska vara i Sverige. Men vi har behövt jobba en del på det och det förebyggande arbetet. Men vår kommission har ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder. Jag kommer öppet ta emot alla de här förslagen på åtgärderna och utesluter absolut ingenting. Och jag tycker man ska kolla både på skolan, socialtjänsten, även och kanske framförallt också de här sociala medieplattformarna som jag vet att många vuxna också känner oro över. För vi är väldigt sällan där och det är väldigt svårt att liksom fånga upp det som barn och unga ser där.
Mm. Varför har man inte gjort det här tidigare? Ni har gjort stora förändringar för att öka säkerheten på skolorna, som du säger.
Ja, men precis som både prästen Lars och polisen tar upp så har det gjorts ett stort arbete för att se till att man både förebygger och stärker säkerheten på skolor. Jag tror att det här verkligen ska ses som det samhällsmisslyckande som det är. Än så länge är det för tidigt att veta vilka delar av samhället som misslyckades. Jag tänker att när polisen har gjort sitt jobb så kommer vi få svar som också gör att vi kan se vart vi behöver göra förändringar. Skolan är fortfarande den viktigaste platsen för att förebygga att barn hamnar snett. Skolan måste också vara en trygg plats för att barn ska kunna lära sig och för att de inte ska tveka över att komma till skolan eller att föräldrar ska vara rädda för att låta sina barn gå till skolan.
Kommissionen ska också göra en kartläggning och en analys av alla skoldåd som har drabbat Sverige de senaste 15 åren. Hur kommer det sig att en sån genomlysning inte redan har gjorts?
Jag vet, när jag har haft samtal nu över helgen så har det varit en stor tacksamhet över att Örebro har varit snabba med att hjälpa till och komma med både hur man behöver jobba med de små och stora frågorna, inte minst att lyssna på barn och unga. Vi har gjort en del arbete, men vi behöver göra mycket, mycket mer. Jag tycker att vi behöver också ta ett brett tag. Det här är inte bara en attack mot elever och barn i en skola. Det här är en attack mot hela samhället. Det här är inte bara ett misslyckande av skolan utan ett misslyckande av samhället, och vi måste se vad skedde fel. Och det har varit olika slutsatser som har dragits från Örebro. Det har varit slutsatser som har dragits från Trollhättan. Nu måste polisen få kunna göra sitt jobb i lugn och ro så vi kan dra slutsatser också från var misslyckade samhället när det gäller det dådet vi såg i Fagersta.
Tack säger vi till Simona Mohamsson som är vår utbildningsminister. Vi har också med oss Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet, för detta polis och utbildad lärare. Välkommen till Studio 1, Lena.
Tack snälla.
Ja, vad tänker du att en skoldådskommission kan spela för roll för att förhindra framtida skoldåd?
Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. Jag tror att vi har närmat oss en gräns där vi faktiskt behöver skjuta ihop de där stolarna så vi slipper läsa de här löpsedlarna igen. Och jag har ju jobbat, alltså jag har utbildat skolor i över 10 år nu. Jag har ändå varit i 80 kommuner. Jag tycker att jag har ett ganska brett och djupt underlag av vad det är som fallerar. Och vad jag kan se, skolpersonal säger sig, eller de tycker att det är rektorerna och skolledarna som är flaskhalsen. Alltså att de anmäler och anmäler och berättar och berättar och berättar och händer ingenting. Pratar man med skolledare och rektorer, då tycker de att det oftast är socialtjänsten som är flaskhalsen. Alltså det som att stoppa in saker i ett svart slukhål bara och göra orosanmälningar. Frågar socialtjänsten så är det lagar och regler och sekretess och så vidare. Alla skyller också på BUP, och BUP skyller på för lite resurser och för lite personal och också lagar och så vidare. Så att jag tror att man behöver ta ett ordentligt helhetsgrepp, och är också ganska trött på diskussionen om mer lås och dörrar. Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt. Man måste... De här eleverna kanske läcker 20 minuter innan själva attacken, men de har också läckt i, låt säga, större delen av sitt liv. Varningsflaggor.
Och vilka åtgärder ser du då som liksom de enskilt viktigaste för att liksom få plats en förändring?
Ja, men alltså, de har ju en destruktiv händelseutveckling. Det står ju faktiskt i skollagen att skolan ska bygga demokratiska medborgare och främja varje individs positiva utveckling. Man kan inte ha en dålig utveckling och en positiv samtidigt, tänker jag. Och förskollärarna flaggar ju redan där. Det är ju de första som flaggar. Så jag skulle säga att man behöver bli bättre på att lägga pusslet. Först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
Så att förstärka kontrollen på skolorna med till exempel obligatoriska väskkontroller eller metalldetektorer i entrén, vad säger du om den typen av åtgärder?
Ja, alltså, som mamma så kan jag ju köpa det här. Det är oftast föräldrar som brukar skrika om larm och larmbågar och vakt överallt. Och det brukar inte eleverna tycka är så jättetrevligt efter en stund. Jag förstår den känslan. Självklart ska man kolla på det fysiska skyddet. Jag är för låsta skolor. Det är jag verkligen. Jag tycker att det är orimligt att vem som helst kan gå in i miljöer där våra barn sitter och lär sig saker. Men det har ingen bäring på PDV. Det har ju bäring på stulna datorer, klotter och narkotikaförsäljning. Men jag tycker inte att man ska glömma den här delen, att de elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år. Och kanske är dags att sluta säga att vi har gjort allt vad vi kan. Det har de kanske, men då måste samhället komma med något annat. Lagar och regler finns ju redan. vi behöver en kontrollfunktion som säger att det faktiskt också håller i längden.
Mm. Vi ska säga PDV är ju pågående dödligt våld också för de som inte hänger med i förkortningarna. Ja, den här misstänkte gärningsmannen var ju faktiskt en elev på skolan. Du var ju inne på det innan också. Hur svårt är det ändå att stoppa den här typen av gärningspersoner?
Men det är såklart jättesvårt, framförallt planeringsfasen. Ja, de läcker information. Det finns lite olika siffror, lite internationella studier. Men någonstans 8 av 10 har läckt information innan attacken. Och kanske upp mot 6 av 10 till och med detaljerad information. Men då pratar vi ju nära inpå. Då är det ganska svårt och ganska bråttom. Framförallt om plattformarna godkänner att det här våldsmaterialet och de här communityerna får finnas. Men det jag vill puffa för, det är att det kommer väldigt sällan från en blixt från klarblå himmel. Så att om man kan börja med att lägga ett pussel inom skolan, så att vi inte har 4 lärare som går oroliga för samma elev utan att prata med varandra. Att det sen följer en ganska stringent kedja upp till skolledaren. Och sen får man lägga ihop pusselbitar. Socialtjänsten kan ha pusselbit, polisen, Säpo, alla kan ha pusselbit om samma unge. Om man liksom lägger ihop alla de här pusselbitarna, då borde man få ett ganska tydligt motiv. Och där pratar vi tidiga insatser för att få stopp på det här. Både för att rädda eleven men också det som skulle kunna hända som inte får hända. Mm.
Du, oron är såklart stor idag bland elever, föräldrar, lärare. Mm. Att något sånt här ska hända igen med all din erfarenhet som du har. Hur ska man tänka i ett sånt här läge?
Ja, man kan inte säga att det inte kommer hända igen. Vi har inget vaccin. Det har ingen. Jag tror att i det här läget så ska man faktiskt inte ta några beslut alls. Jag vet rektorer och säkerhetssamordnare som blir nermejlade helgen av människor som vill sälja på dem saker. Just nu behöver vi ta hand om oron och kanske lyssna mer än vad man pratar. Inte backa. Och att våga stå stabilt kvar. För att ungarna har mycket att säga och många frågor. Även personalen. Sen när det har landat så bör man göra en ordentlig analys över sin egen verksamhet. Har vi gjort allt vad vi kan för att förebygga det? Och har vi gjort allt vad vi kan för att förbereda både personal och elever så att de vet vad de ska göra om det skulle hända? För det skapar faktiskt trygghet. Känslan av att jag vet vad jag ska göra. Det är också en typ av trygghetsskapande verksamhet.
Säger Lena Ljungdahl som är skolsäkerhetsexpert. Tack för att du kom till studion. Vi hörde också Simona Mohamsson som är utbildningsminister från Liberalerna. Tack båda två. Och mer om de här plattformarna som föder våld hör ni i vår 17 timme. Ja, vi ska byta ämne nu för vi ska till Östafrika där det pågår en omfattande hungerkris samtidigt som stödet till humanitära insatser minskar. Miljontals människor i Somalia, Sudan och Sydsudan står helt utan mat och i Somalia har flera 100 näringskliniker tvingats stänga. Det berättar UNICEFs talesperson James Elder som nyligen har besökt landet.
Honestly, the situation is pretty sad and saddening and maddening, I would say. I mean, look, everyone or a lot of people are well aware that children in Somalia and around the world are facing unprecedented aid cuts. But the scale and speed that I'm seeing is just overwhelming.
Omfattningen av de nedskärningarna vi ser nu saknar motstycke. Det är oerhört nedslående och upprörande, säger James Elder, som i mer än 20 års tid har rest i oroshärdar och humanitära katastrofer i sin roll som talesperson för FNs barnfond UNICEF. När Sveriges Radio får en intervju med honom befinner han sig i Somalia, ett land som är hårt drabbat av långvarig torka och konflikt. 6 miljoner människor, en tredjedel av befolkningen, har inte mat för dagen och närmare 2 miljoner av dem befinner sig i en akut situation. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. James Elder berättar om förtvivlade föräldrar som inte längre kan ge mat åt sina barn.
had a mum very, very clearly explain to me, look, I just always feel sad. I have not felt anything other than sadness, anger and stress for the past year. There is no way to be happy anymore. They were her exact words.
En mamma sa att hon inte känt något annat än sorg, ilska och stress det senaste året. Det finns inte längre något att vara glad för. Samtidigt som biståndet krympts så pågår flera parallella kriser som klimatförändringar, konflikter och stigande matpriser. Under sin resa träffar James Elder somalier som drabbas av klimatförändringar de själva inte bidragit till. Han berättar om en kvinna i sydvästra Somalia vars boskap dog. I flera dagar vandrade hon i hopp om att få hjälp, men när hon väl kom fram fanns inte ens nödproviant.
The injustice is staggering, you know, the climate crisis plays a huge role. But people like that, Hajio, she doesn't own a car, she's never been in an aeroplane, she has no air conditioning, no wasted electricity. So, you know, the average Westerner's carbon footprint checks nearly every box on that list, which at scale, of course, contributes to global warming. Hers and the average Somali checks almost none.
Hon har ingen bil, ingen luftkonditionering och har aldrig flugit. Hennes klimatavtryck är minimalt, säger han. Kriget i Iran har dessutom fått priset på mat och bränsle att skjuta i höjden, samtidigt som långvarig torka gör skördarna allt mindre. Att i detta redan kritiska läge dra undan mattan för människor som har förlorat allt ser James Elder som ett svek.
It is not a question whether Somalia needs less aid because the world's become more difficult. It should really be a question of whether the world can afford to make Somalia more fragile while those difficulties are multiplying, and the answer should be no, right?
Har vi verkligen råd att göra Somalia mer sårbart samtidigt som läget i världen blir allt svårare? Svaret borde vara nej, säger han. Nedskärningarna slår även hårt mot de flyktingar som flytt krigsdrabbade Sudan. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september. Sen är pengarna slut, förklarar Åsa Widell, generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
Redan nu är det kraftigt nedskuret, så de får bara halva ransonen av vad man egentligen ska få. Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
Varje dag kommer 3 000 människor över gränsen från Sudan. Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Utan nödhjälp som mat och tak över huvudet riskerar de att hamna i händerna på extremistgrupper, varnar Åsa Widell.
Det är ju verkligen en grogrund för desperation och extremism. För kan man inte ge sina barn mat, då gör man ju vad som helst om man får möjligheten att faktiskt ge dem en måltid.
Sara Sasson.
Så ska det handla om Ekots och P4s granskning av hur svenska myndigheter närmar sig amerikanska molntjänster. En fråga som har blivit brännhet på många håll. Ekot kunde i våras berätta om hur bland annat Försäkringskassan och Trafikverket efter flera år av motstånd har öppnat upp för användningen för delar av sin kommunikation. Samtidigt som det här har väckt omfattande intern kritik. Vi har med oss Mikael Gill Pettersson på Ekot som har gjort granskningen tillsammans med Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna, ska vi säga, Mikael. Vad handlar det här om?
I grunden ska man säga att det här är en krock. Det här är en krock mellan att myndigheter och andra under åratal har gått mot att det här med molnet är ju jättebra. Vi ska upp dokument, vi vill kunna chatta med varandra och så vidare. Men sen kommer då samtidigt det här nya säkerhetspolitiska läget. Donald Trump, Grönlandskrisen och så vidare. Och det här, när det krockar, då har vi ett antal säkerhetsexperter, jurister och så vidare som är väldigt kritiska mot att vi ska lägga data i amerikanska molntjänster. Och samtidigt så har vi de myndigheter som kanske redan har gått en bra bit på den här vägen. Mm. Som till exempel Trafikverket och Försäkringskassan. Mm.
Och hur har myndigheterna löst det här då?
Ja, men då är lösningen så här. Man accepterar, man säger att jo, det är inte bra ifall känsliga saker hamnar i molnet. Så därför så ska vi inför till exempel om Microsoft Teams, men vi får bara prata om okänsliga, ofarliga saker där. Medan allt det här sekretessbelagda och känsliga, det ska vi ha helt andra system för. Och det där kan ju då förväntas bli väldigt krångligt för de som ska jobba med det här.
Mm. På vilket sätt?
Jo, men hur ska du kunna avgöra? Alltså, som journalist så vet jag att jag får dagligen ut dokument som är sekretessbelagda. Alltså, det är jättemycket information hos våra myndigheter som kan tänkas omfattas av sekretess. Och här ska du som handläggare som kanske inte har vana av den här juridiken sitta och göra den här bedömningen inför att du ska chatta med din kollega. Du vet inte var ett samtal slutar någonstans när du börjar.
Nej. Och vilka har kritikerna varit då?
Ja, men kritikerna har varit både internt och externt. Vår granskning har ju till exempel visat att inom Trafikverket så har det funnits kritik från jurister som tycker att vi borde ställa större krav på Microsoft inför våra avtal. Det har funnits kritik från säkerhetsavdelningen som har skickat en kritisk rapport. Och det har funnits enskilda medarbetare också på IT-avdelningen. Det finns kritiker av flera olika slag. Och så finns det både forskare och säkerhetsexperter utifrån som menar att här är vi på väg att gå in i en situation där svenska myndigheter faktiskt kan bryta mot lagen om då information läcker till molnet och hamnar under amerikansk lagstiftning.
Mm. Och vad svarar Trafikverket då och Microsoft för det?
Ja, Trafikverket, de menar då att eftersom vi ska hålla det här bara till den okänsliga informationen så är det inget problem. Frågar man Microsoft, då ser de inget problem överhuvudtaget, för de menar då att det numera finns sådana avtal på plats så att det inte finns någon fara för att lämna ut uppgifter och hantera uppgifter i molnet, och att man då till exempel om en amerikansk myndighet skulle kräva att få ut uppgifter från Sverige, då säger Microsoft, då kommer vi att motsätta oss det.
Mm. Och vad händer framåt då?
Ja, det här är ju en glödhet fråga som nu ska avgöras egentligen både av myndigheterna och av våra politiker. Om man tittar på andra delar av EU så finns det ju en stark diskussion om digital suveränitet som det kallas. Ska vi ha europeiska moln? Ska det finnas svenska molnföretag? Eller ska vi behöva förlita oss på de här amerikanska? Det är nog en fråga som inte kommer att bli mindre het framöver.
Nej, du har ju jobbat med det här ett tag. Vad har förvånat dig mest?
Det är nog hur många reaktioner man får. Alltså, det är verkligen, nu har vi fokuserat på Trafikverket, tidigare Försäkringskassan, men vi har fått uppgifter från många myndigheter, personer som hör av sig, allt ifrån den vanliga handläggaren som säger att det här blir jättekrångligt för mig, till säkerhetspersonal, andra som påpekar att här finns det på riktigt en riktigt het potatis som ingen riktigt vågar ta i.
Mm. Ska vi tolka det som att ni bara har liksom skapat på ytan så här långt, eller?
Det kommer mera, det kan jag lova.
Okej, säger Mikael Gill Pettersson på Ekot, som alltså har gjort granskningen tillsammans med Lisa Lindberg på P4 Dalarna. Det här är tydligen bara början, säger Mikael Gill Pettersson. Det var första timmen av Studio 1. Vi är ju tillbaka igen efter klockan 17. Vi ska alldeles strax släppa in kvart i fem Ekot. När vi kommer tillbaka igen så är vi ju på plats i Fagersta. Min programledarkollega Ylva Lilja finns där och ska bland annat gästas av räddningsledaren vid fredagens skolattack på Brinellskolan. Men nu först kvart fem Ekot.
Här är Ekot kvart i fem. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul gippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
Ja, det är ju för att symbolisera liksom
att vi stödjer.
Att vi stöttar.
Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne. Så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
Hur känner du?
Ja, det är fortfarande jättehemskt. Och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley. Och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu? Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och inom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö, men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
Men vad säger du om ert samarbete, om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
Reportrar Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. Två personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst, det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
Martin Svenningsen, Washington.
Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data. Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
Det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i 4:45 Ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
P1, Sveriges Radio.
Ja, det här är Studio 1 som går in i andra timmen. Min programledarkollega Ylva Lilja finns på plats i Fagersta.
Strax gästas jag av räddningsledaren vid fredagens skolattack på Brinellskolan i Fagersta. Många av hans kollegor var starkt påverkade av händelsen och flera har ju en personlig koppling till gymnasieskolan.
Vi ska också prata om TCC, alltså True Crime Community, en subkultur på nätet som glorifierar och hyllar massmördare. Men också annat, är ju meddelade idag att de skjuter till ytterligare 67 miljarder kronor för att stötta Ukrainas försvar. Och många i Sverige verkar vilja springa just nu. De sista platserna till Stockholm Marathon sålde slut på ett par timmar. I studion Susanne Westergren, i Fagersta alltså Ylva Lilja. Och vi vänder tillbaka till Fagersta och Ylva Lilja som alltså är programledare på plats.
En bit bort från minnesplatsen i centrala Fagersta finns vi, en minnesplats som kom till efter dådet på Brynällskolan i fredags där en 17-årig elev dog, tre skadades. Två av de skadade vårdas fortfarande på sjukhus. Den här minnesplatsen har ju vuxit under de här dagarna. Det fylls på med ljus, blommor och kort med hälsningar. Det är en stridström av bilar som parkerar på parkeringsplatsen här några hundra meter från minnesplatsen. Det kommer hela tiden människor som står en stund, någon tänder ett ljus eller kramar om någon som kan ge lite tröst. P4 Västmanlands reporter Nina König. Och du är tillbaka där nu på minnesplatsen en kort bit bort från oss där vi står och sänder. Hur ser det ut där nu när fler och fler lämnat jobbet?
Ja, just nu så det är fullt med ljus, ett hav av ljus som brinner. Det är blommor, det är teddybjörnar, det är gosdjur. Och det har börjat samlas lite folk här. Bland annat så har det kommit hit en MC-klubb. Jag står här då med Stefan Holm från Räkmackan MC-klubb som egentligen finns i Norberg. Men han och många av hans och de andra medlemmarna har gått här på Brynällskolan när de var unga. Stefan, berätta, hur känner du när du står här?
Vemod. Ilska. Ja, det är mycket känslor. Det är det. Hur att det här överhuvudtaget kan hända. Jag tycker det är jobbigt faktiskt. Det är det. Framförallt när man känner lite folk som går här. Och ja, nej, det är bara jobbigt. Det är jättejobbigt.
Och ni har kommit hit till hela klubben med varsitt ljus som ni ska tända. Varför det?
Ja, men vi kände att vi ville hedra de här som har råkat ut för det här. Den här tjejen som avled och de här som blev skadade. Och vi är en så pass bra grupp allihopa. Vi har lite samma åsikter om det mesta. Så att en fråga ska vi åka hedra och alla haka på.
Och du har gått på skolan. Hur känner du inför det här?
Först ilska. Rejäl ilska att det överhuvudtaget kan hända. Att någon överhuvudtaget kan ens komma på tanken och göra såna här saker. Sen blir det ju så här, man känner ju ändå några som har barn runt omkring här. Och hur har de klarat sig och vad händer med de barnen? Det är nog mycket som rör sig i huvudet på de flesta som har varit med om det här, tror jag.
Det är ju en väldigt liten ort, Fagersta. Vad tror du att det här betyder för orten?
Oj, svår fråga. Nej, jag tror det är stor sorg bara. Jag tror det. Jag hoppas att man kan göra något gott av det här i slutändan. Så att det blir... Ja, det är jättesvårt att säga. Jättesvårt.
Och jag pratade ju tidigare också med en mamma som var här med sina barn. Emily Wennmyr, och som var här med Ester 9 år och Ivar 6 år. Och de sa så här till mig lite tidigare.
Ja, precis. Det var min dotters önskan att få komma hit och tända ett ljus idag. Hon har pratat lite grann i skolan om det här och kände att hon ville komma hit och titta hur det såg ut.
Hur känner du, Ester? Varför ville du vara här och tända ljus?
För jag tycker synd om det som har hänt.
Varför känns det viktigt att vara här då?
Det är en liten stad och det drabbar många på olika sätt. Alltså det drabbar väl alla i hela landet när en sån här stor sak händer. Så man blir berörd och man vill gå hit och visa sin omtanke och sitt stöd.
Ja, tack så mycket. Det där sa alltså Emily Wennmyr och som var här med sin dotter Ester och sin son Ivar för en liten stund sedan. Och det samlas ju som sagt folk här nu och som sörjer.
Nina König, P4 Västmanlands reporter. Vi sänder direkt ifrån Fagersta, delar av Studio 1, idag måndag den 24 augusti. Med mig nu Roger Ågren, räddningsledare i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Du var räddningsledare vid skolattacken i fredags. Jag träffade flera av dina kollegor vid minnesplatsen i förmiddags. Hur pratar ni sinsemellan om det som hände i fredags?
Vi har ju redan i fredags så hade vi krissamtal på brandstationen. Och vi har en väldigt professionella krisledare på stationen. Och sen har vi idag haft uppföljningssamtal. Och vi kommer fortsätta med det hela veckan. Ska vi göra. Så det blir liksom en fortsatt process kring det hela.
Mm. Vad är det man vill prata om?
Man ville prata om känslor, hur man upplevde situationen. Man kan känna en frustration och en overklighetskänsla över det hela. Det är någonting, det innebär stora risker att gå in i det här. Man måste fokusera och miljön är väldigt speciell. Vi vet inte vad vi möts av när det är pågående dödligt våld.
Vad är din starkaste känsla som du bär med dig nu efter det som hände i fredags?
Jag känner ju väldigt mycket för min personal och de riskerna som de utsattes för. Och sen känner jag väldigt mycket för de drabbade. Att ett liv ska tas ifrån oss. Ett ungt liv som har hela livet framför sig. Och även de övriga drabbade med anhöriga. Det är väl mitt starkaste minne.
Du som var räddningsledare då vid skolattacken, strax efter klockan 2, fredag eftermiddag. Vilka var de största utmaningarna de första minuterna?
De största utmaningarna är ju självklart att på något sätt bemästra de riskerna som finns. Att bygga på resurser så att vi har de resurserna som behövs på platsen för att kunna genomföra det arbetet. Få en struktur på platsen. Och att vi måste få en lägesbild tillsammans med polisen. Var någonstans kan vi arbeta tillräckligt säkert tillsammans med polisen för att kunna rädda liv?
Hur jobbar du då för att liksom skapa trygghet när det är så kaotiskt?
Ja, jag måste arbeta efter en struktur. Vi har en ledningsstruktur. Där jag har personer ute på plats som får en bra lägesbild, de gör riskbedömningar, de har kontakt med personalen som finns i byggnaden som samarbetar med polisen. Jag får hela tiden lägesrapporteringar bakåt, jag kan göra nya bedömningar. På ledningsplatsen så finns ju även polisen som jag har kontakt med. Jag får ju hjälp av polisen, får reda på var någonstans som de har sökt av självklart. Var vi kan möta och hur vi kan agera tillsammans med polisen. Men det handlar ju väldigt mycket också om den styrkan som är inne. Arbetar med polisen. Gör dem. Och sen har vi sjukvården, får vi inte glömma heller.
Just det.
Som är ett steg i den här kedjan.
En kedja, en struktur, ett samarbete pratar du om. Känner du att det här var någonting ni hade övat på, att ni visste vad ni skulle göra?
Ja, det var just det. Vi var otroligt stolt över att vi kunde genomföra det på det sättet. För just pågående dödligt våld, det är ju någonting som det här är ju någonting som de flesta räddningstjänsten i Sverige övar jättemycket. Det är samövningar, räddningstjänst, sjukvård och polis. Och vi känner oss väldigt trygga i det. Och jag som jag sa, var otroligt glad att det fungerade den här gången. Jag vill ju också framhålla polisen i det här läget som så tidigt kunde gripa den här gärningsmannen. Hade de inte kunnat gjort det, då har ju det här kunnat gått åt vilket håll som helst.
Svårare då med hur ni skulle arbeta. Det blir svårare för alla i kedjan såklart.
Ja, självklart. Ja.
Men sen då igår kväll, söndag kväll, brann på en camping här i Fagersta.
Ja, det stämmer.
Vad var det som hände?
Brandorsaken, det vet vi inte. Men det var en fullt utvecklad brand redan när vi kom då. Och tragiskt, byggnad, restaurang, campingbyggnad, reception. Jättetråkigt. Så det är väldigt tråkigt att allt det här händer i Fagersta på 2 dygn i princip.
Men du, de som fortfarande känner oro efter den här händelsen i fredags, vad vill du säga till dem?
Jag ville säga att vi finns ju här för dem. Det är viktigt. Och är det så att de har frågor kring det här, då kan de alltid höra av sig till räddningstjänsten. Då finns vi där och kan svara på frågor. Och det kan ju också självklart gå genom kommunen eller höra av sig direkt till oss. Och sen ska de ju också vara trygga med att vi finns ju en beredskap här i kommunen också med räddningstjänst.
Tack så mycket, Roger Ågren, räddningsledare på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund och som också ledde insatsen på Brinellskolan i fredags. Jag har ytterligare två gäster nu. Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat, kommunstyrelsens ordförande här i Fagersta, och Leila Shabani, ordförande för Vänsterpartiet som är ett av oppositionspartierna här i Fagersta. Jag börjar med dig, Leila. Hur skulle du beskriva hur Fagersta har liksom påverkats av fredagens skoldåd?
Det är obeskrivligt. Det känns som att varje människa man möter nu är... Det är en sån sorg för hela kommunen. Vi är liksom i en gemensam sorg. Det är fruktansvärt.
Åsa Märta, hur märker du av den här sorgen?
Nej, men jag instämmer med det Leila säger, och det här har ju rivit upp ett stort sår i Fagersta, i Fagerstas själ. Och det kommer att ta lång stund innan det här såret läker.
Mm. Och hur gör ni nu i kommunen för att läka såret?
Just nu så handlar det om stöd, om krisstöd till både personal, till elever, till anhöriga, till vårdnadshavare och till Fagerstaborna i stort. Det är otroligt många människor som är i behov av stöd, och då ser vi till att det finns det.
Och hur kan det se ut rent konkret då, det här stödet?
Ja, men i fredags, redan tror jag 2 timmar efter händelsen, så hade vi inrättat ett krisstödcenter nere på Risbrohallen i Fagersta. Och där fanns det då personal som kunde initialt ta emot eleverna från Brinellskolan. Och sen öppnades det upp för övriga elever i Fagersta och för anhöriga och för Fagerstaborna, ja, helt enkelt. Och det har ju varit öppet hela helgen, och vi kommer fortsätta ha det här krisstödcentret öppet. Man har erbjudit enormt mycket hjälp från grannkommuner, från frivilliga organisationer, och det har vi självklart tagit emot.
Ja, för jag tänker att de som också ska stötta i krisen är ju också påverkade av det här.
Exakt.
Alla ska ju orka med detta.
Ja, och därför så ser vi till att de här som stöttar, de byter av varandra. Man ska inte jobba för länge eller för många dagar på raken. Och som sagt, vi har otroligt mycket stöd utifrån, från grannkommuner och från frivilliga organisationer.
Vad säger du om det, Leila Shabani, ordförande för Vänsterpartiet? Vad är det för stöd och hjälp ni skulle vilja ha från grannkommunerna?
Jag tänker ju att det stödet som vi har fått och det stödet som kommunerna har erbjudit har ju varit fantastiskt. Mm. Och det är ovärderligt att få. Man behöver ju all hjälp som man kan få just nu.
Hur samarbetar ni nu politiska partier här i Fagersta efter att det som har hänt?
Vi har en bra relation, majoritet och opposition annars också, men vi har haft ett möte idag på förmiddagen där vi har träffats, och jag menar att alla har fått en klar bild om vad som har hänt. Och vi har ju pratat om att nu behöver vi ju tillsammans hjälpas åt för att Fagersta ska läka. Mm. Det är ju det primära, känner vi. Mm.
Ni pratar ju om krisstöd och kriscenter, kommunens kriscenter. Vi ska höra 2 elever som har varit där vid Risbrohallen, kommunens kriscenter. Det ligger alldeles bredvid Brinellskolan där dådet skedde. De här 2 eleverna, Bajlasan och Jolie, de fick gömma sig i klassrummet och kände också eleverna som skadades.
Det känns lite läskigt och typ lite otryggt. Det var en gärningsman med en svärd, och så vi visste inget. Vi var typ bara inrymda i klassrummet och vi fick inte reda på något, och det var poliser utanför.
Ja, det känns inte bra. Det som hände, ingen har känt förut sånt.
Jag kände en som blev skadad. Jag tycker jättesynd om dem.
Jag kände hon som dog. Jag tycker synd om henne.
Vila i fred.
Åsa Märta Sjöström, de gick på Ribro, så vi är tydliga med det. Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat, och Leila Shabani, Vänsterpartiet här i Fagersta.
Vad händer nu framåt då? För nu har det varit det här första akuta, det finns kriscenter, krisstöd. Hur arbetar ni framåt, Åsa-Märta?
Ja, men nu måste vi ju fortsätta jobba med både med kriscentret såklart. Vi har också etablerat kontakt med Örebro som tyvärr har erfarenheter som våra. Vi tar stöd från Örebro också och vi måste också börja planera för återgång till studier såklart. Vi har ju redan idag träffat eleverna från Brinellskolan. Risbroskolan är igång sen klockan 10 på förmiddagen, för vi tror också att det är viktigt att man får komma och träffa sina vänner. Det är inte säkert man kan bedriva vanliga lektioner, men det kan vara viktigt att få komma och träffa stödpersoner, för vi har haft otroligt mycket extra stödpersoner på Risbroskolan. Mm. Och Brinellskolans elever har träffats på kriscentret och då kunnat träffa stödpersoner, och vi har också fritidsgården öppen. Men nu måste vi också titta framåt hur det ska se ut med återgång till studier. Eftersom Brinellskolan är fortfarande en brottsplats och är avspärrad, så behöver vi ju hitta en bra lösning för, ja, men för återgång. Vi tror ändå att, ja, men också fortsätta med rutiner. Förhoppningsvis att föreningar fortsätter med sina aktiviteter. Mm. Det är också viktigt att det här vanliga får fortsätta.
Leila, du pratade om den här förändringen och stämningen som man nästan kan ta på här. Mm. Och sorg som man ser. Vad är det vanligaste du möter? Vad säger folk till dig?
Ja, jag var ju här på minnesstunden som några av offrets kompisar har arrangerat. Mm. Och jag tror inte många säger så mycket, utan det, man behöver inte ens säga någonting för att man ska märka av stämningen. Och man gick bara runt och kramade de som man kände igen och visade liksom att vi finns här. Om det finns ingenting man kan göra som kan få dem att känna kanske att saker blir bättre, men bara att visa att man finns där tror jag är jätteviktigt.
Leila Shabani, ordförande för Vänsterpartiet, ett av oppositionspartierna här i Fagersta. Tack så mycket. Tack också Åsa-Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande här i Fagersta. Tack så länge härifrån. Tekniker i Fagersta, Stefan Lövstrand, reporter Elinor Levinsson, Ylva Lilja heter jag. Tillbaka till dig, Susanne.
Och vi fortsätter med fredagens skoldåd och eventuella kopplingar till TCC. TCC står för True Crime Community, en subkultur på nätet som glorifierar och hyllar massmördare. Bara minuter före skolattacken i Fagersta så la den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel upp en bild på ett svärd på TikTok. Ett konto som också innehöll video med referenser till andra våldsdåd och gärningsmän. Vi har med oss Morgan Finnsjö nu, som är undersökande journalist på Expo, som ju ganska höga extrema organisationer. Morgan, vi nämnde TCC, alltså True Crime Community. Vad är det för någonting och vilka är det som befinner sig där?
Mm. Ja, men som du säger så kan man beskriva det som en subkultur eller en så löst ekosystem online. Det är ganska litet i omfattning. Vi pratar om ett antal tusen användare runt om i världen. Som är helt tillägnade, som du sa, av att glorifiera, hylla massmördare, terrorister och skolskjutare. Vi vet ju inte exakt vilka som är användarna som är på de här forumen och de här kontorna som delar det här contentet. Forskare tycker sig se en föryngring av dem som man ändå kan få ett hum om ungefär vilka de är. Så man tror att det är mellan 13 till 18 år som är de vanligaste åldersspannet på användare där. Man tror att det är en ganska jämn fördelning mellan killar och tjejer. I övrigt så ser ju våra lagar och regler ut så idag att folk kan vara anonyma på sociala medier, så det är svårt att veta.
Mm. Med din erfarenhet, varför dras vissa människor till den här typen av communities?
Ja, men jag tror att det säger någonting om hur nätet har blivit idag, hur sociala medier har blivit idag, att du kan hitta nästan vad som helst där ute. Och inte nog med att jag tror att vi som samhälle har normaliserat att det finns rätt så faktiskt sjuka liksom subkulturer och miljöer där ute som vem som helst kan hitta, som ligger öppet. Men det är också att plattformarna då inte bara låter de här världarna finnas på sociala medier. De är väldigt inkonsekventa och slappa i sin moderering, även i de fall när det här bryter mot deras regler. Och plattformarnas algoritmer rent liksom tekniskt är designade för att nästan pusha, erbjuda, föreslå det här contentet till unga användare. Så du behöver inte ens gå ut och söka dig till det, utan det är nästan som att innehållet söker sig till dem. Algoritmerna är väldigt kraftfulla på det sättet. Men det sagt så det är många tonåringar och unga idag, i synnerhet de som kanske har problem i sina liv och mår dåligt. Alltså det finns en överlappning mellan de som hittar de här världarna och till exempel communities för ätstörningar eller om man har ett annat intresse för extremvåld content och sådär. Så de här mörka världarna gör att man till slut hittar till också väldigt våldsbejakande miljöer.
Mm. Vi ska återkomma till det som du är inne på just med plattformarna och vad de kan göra åt det här och vad de gör åt det här. Men när det gäller då Liam Nebel som är den misstänkta gärningsmannen i Fagersta, vad vet du om hans aktivitet på de här sociala nätverken? Han var ju aktiv på TikTok.
Det är fortfarande mycket som behöver kartläggas där och utredas av polisen förstås. Men det som redan har framkommit är att åtminstone ett konto där han tycktes var den användaren, så var det en massa content som var skapat och delat som är kännetecknande för true crime community. Det är helt enkelt videos som är nästan som idolvideos, idolhyllningar till olika massmördare. Dels då högerextrema terrorister som Anders Behring Breivik i Norge, en incel-massmördare och den svenska skolattackeraren Anton Lundin Pettersson som attackerade sin skola eller en skola i Trollhättan 2015. Så mycket liksom hyllningar av dem, men även andra delningar som tyder på, vad ska man säga, högerextrema sympatier, hyllningar till ytterhögra aktörer som Örebropartiets partiledare Marcus Allard, det högerradikala partiet Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand, som tyder på en högerextrem orientering helt enkelt.
Nu ska vi påminna också om att vi inte vet någonting exakt om motiv, men utifrån hans profil, vem var han där?
Det finns ju indikationer som har kommit fram där olika journalister har kommit i kontakt med folk i true crime community-världen som menar att den här killen var en, ska man säga, en content creator som var aktiv i att skapa innehåll och dela det och sprida det i den här världen. Och det vet vi sedan tidigare, sedan några år tillbaka så har det skett en våg skolattacker i USA där de förövarna också visar sig ha varit aktiva användare i true crime community-världen. Så att man skapar videos och deltar på det aktiva sättet, det är lite av ett varningstecken för att någon är så pass inne i det här att man eventuellt är i riskzonen för att gå från det här intresset till att faktiskt handla och göra sin egen attack.
Mm. Man tänker ju att allt det här ska ske på plattformar som är långt bort och som är svåra att hitta. Hur kommer det sig att TikTok har blivit en del av allt det här?
Ja, och det ska sägas att det är inte bara TikTok, det är också liksom X, det är Instagram, det är Telegram och Discord och så vidare. Men just TikTok har blivit en viktig del av true crime community, inte minst sedan en annan plattform där TCC tidigare var väldigt hemma och väldigt stora, Tumblr, började liksom stänga ner många såna här konton. Och då hittade man en något mer tillåtande plattform i TikTok. Och också vars algoritmer återigen är väldigt kraftfulla och eventuellt gör att man kan nå ut ännu mer. Mm. Även om man inte att nå ut är inte det främsta målet här för TCC, utan det är för att tala till varandra. Men det är ändå liksom en användbar plattform för dem.
Mm. Och vad gör plattformarna åt det?
Ja, alltså det är en jättebra fråga och anledningen till att du ställer den till mig är ju någonstans för att TikTok själva vägrar svara på det. Jag har nog sett liksom 10 stycken artiklar de senaste dagarna där alla stora mediehus i Sverige har sökt TikTok och de vägrar att ställa upp på frågor. Och jag tycker att våra politiker ska ställa krav på de här bolagen att uttala sig för det första, förklara sig, förklara mer transparent vad de gör. De bör redovisa för forskare, redovisa för journalister vad de faktiskt gör istället för att bara komma med de plattityder som de brukar göra efter en sån här tragedi, om att ja, men vi rensar bort jättemycket. Ja, men faktum är att studie efter studie och även våra granskningar visar att vissa konton, visst innehåll som uttryckligen hyllar massmördare och terrorister ligger kvar månad efter månad, till och med år efter år i vissa fall. Så det är uppenbart att någonting inte är som det ska med den här modereringen.
Säger alltså Morgan Finnsjö som är undersökande journalist på den antirasistiska stiftelsen Expo. Tack för att du kom.
Tack.
Slava Ukraine!
Ja, idag firar Ukraina sin självständighetsdag. I Stockholm hålls en stor manifestation samtidigt som flera av världens ledare har åkt till Kiev för att visa solidaritet med Ukraina. Och EU meddelade idag att de skjuter till ytterligare cirka 6 miljarder euro för att stötta Ukrainas försvar. Vi har med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, idag firas ju självständighetsdagen. Vad är det som man firar?
Ja, det är precis som den första sångraden i den ukrainska nationalsången som vi hörde precis, att ännu har Ukraina inte dött. En nationalsång som skrevs för ett par hundra år sedan men som är aktuell än idag. Så det man firar idag är ju sin frigörelse från Sovjetunionen. Idag var det 35 år sedan landet blev självständigt, men det är ju en kamp som ju pågår än. Just nu så utkämpar ju ukrainska soldater strider på slagfältet, står emot Rysslands invasion och ryska attacker och Rysslands försök att kuva landet. Så ja, man firar officiellt sin självständighet för 35 år sedan, men det är en kamp som fortsätter och pågår just nu.
Och hur viktig är den här dagen och ett sånt här firande för Ukraina, skulle du säga, mitt under det här brinnande kriget?
Ja, det är ju Ukrainas viktigaste högtid och i år kanske får en särskild betydelse eftersom Ukraina firar ju sin självständighet samtidigt som de själva fortsätter att kämpa för att försvara just den och de kämpar för sitt lands överlevnad. Och det pågår när Ryssland fortsätter att attackera ukrainska städer, dödar civila och ja, försöker ockupera Ukrains territorium. Så det här är ju inte bara ett sätt att uppmärksamma en historisk händelse, utan när ukrainare idag tar på sig vyshivanka, alltså den traditionella broderade skjortan eller blusen, så blir det ju också en symbol för identitet och motstånd och ett sätt att visa att vi finns, att man är ukrainare och att man inte tänker ge upp sin rätt att vara ett fritt och självständigt land.
Och vad har Zelenskyj sagt en dag som denna?
Ja, men från Zelenskyjs sida så har budskapet varit väldigt tydligt att Ukraina inte är ett land som väntar på att bli räddat utan en aktör som kan påverka kriget. Och han framställer Ukraina som starkt och teknologiskt avancerat och kapabelt att försvara sig. Och det är inte ett offer eller en åskådare. Samtidigt så sa han också att Ukraina behöver stöd från omvärlden, men det är Ukraina själv som ska forma sin framtid. Och vi kanske kan höra lite hur det lät när han inför hundratals ukrainare och europeiska gäster talade.
Українці не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. Українці не будуть розміною монетою в суперечках столиць. Українці не будуть підкорятися тому, у що не вірять і точно не полишать своєї мрії. Мрії жити незалежно.
Och det Zelenskyj säger här är att Ukraina ska inte ligga under tsarers och ledares fötter. De ska inte vara en bricka i spelet mellan olika huvudstäder. De ska inte lyda någon de inte tror på. Och de kommer aldrig att ge upp sin dröm och drömmen om att leva i ett fritt och självständigt Ukraina.
Flera av världens ledare har ju åkt till Kiev idag. Vilka är det som är där och vad har de sagt?
Det har varit enorma delegationer på plats i Kiev idag, bland annat Storbritanniens premiärminister Andy Burnham. Det var hans första utlandsbesök i sin roll som premiärminister och den gick då till Ukraina. Även EUs rådsordförande Antonio Costa var på plats och de nordiska och baltiska länderna. Sverige representerades av svenska utrikesministern och där var ju budskapet tydligt att Ukraina ska inte stå ensamt och det Europa har lovat EU fortsatt militärt och ekonomiskt stöd och den här närvaron på själva självständighetsdagen, det blir ju i sig en stark symbol för Europas stöd till Ukraina, rätten att bli och förbli ett självständigt land.
Och nu har alltså EU också bestämt sig för att ge ytterligare cirka 6 miljarder euro till Ukrainas försvar, såsom mer luft- och robotförsvarssystem, robotar, ammunition och radar. Hur viktigt var det i den situation som Ukraina är i just nu?
Ja, men det kommer ju det här beskedet från EU i ett läge där Ryssland under den senaste tiden har verkligen intensifierat sina drönar- och robotattacker, framförallt robotattacker mot Ukraina. Och Ukraina har inte kapacitet att stå emot alla. Bara de senaste veckorna så har vi sett några av krigets allra kraftigaste luftangrepp mot flera ukrainska städer, mot Kryvyi Rih till exempel, där som är Zelenskyjs, alltså Ukrainas presidents hemstad, med robotar och hundratals drönare. Och Ukraina har brist på luftvärnsrobotar som kan stoppa de här ballistiska robotarna från Ryssland. Så behovet är ju enormt och väldigt akut. Det handlar om i praktiken kunna skydda ukrainska städer, men framför allt inför den nalkande vintern, där vi vet ju att Ryssland kommer antagligen försöka slå ut ukrainsk energiinfrastruktur och energianläggningar, vilket ja, i fjol innebar att ukrainare tvingades leva utan värme och elektricitet under de kallaste vintermånaderna. Mm.
Man strävar efter självständighet och demokrati. Ukraina samtidigt lider fortsatt av ett demokratiskt underskott. Vad behöver de jobba vidare med?
Ja, för Ukrainas del så är det enda man vill just nu att få till en fred, men inte till vilket pris som helst. Så det är väl det främsta problemet. Samtidigt så strävar man mot EU, där man jobbar på flera plan mot korruptionen, mot ett orättvist rättsväsende. Och där har man ju åstadkommit en hel del, men Ukraina har fortfarande en bit kvar på den vägen. Men det pratar man i alla fall väldigt öppet om, vilket ja, i sig skulle kunna vara en väg framåt.
Stort tack, Lubna Elchanti, vår Ukraina-korrespondent. Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Louise Haag, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Heinz Wennin. Nu om den svenska vildsvinsstammen som kan fördubblas och växa till en hel miljon inom några år, vilket forskare har varnat för nu under sommaren. Och frågan om vildsvinen splittrar. De som vill kunna bedriva jakt vill se höga populationer, medan lantbrukare och villägare som får grödor och trädgårdar uppökade vill se en kraftigt reducerad stam. Tydligast det är kanske splittringen på Söderslätt i Skåne, där två godsägare som är grannar på olika sätt kämpar med vildsvinen. Den ena vill ha många och den andra inga alls.
Good morning and welcome to today's hunt here at Böringe.
Det är tidig morgon på godset Böringe kloster på Söderslätt i Skåne.
Mind the dogs when they come in the packs. We got a nice weather, so this is going to be a good hunt.
I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt. En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor enligt annonserna, och mannen som hälsar de tyska jägarna välkomna i ett av klippen är godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson.
Vi har gäster från stora delar av världen som kommer. Och det finns ju mycket goda möjligheter. Det är mycket europeiska jägare. Alltså, vi pratar hela världen.
Minst 4 gånger om året anordnar Sten Eriksson drevjakter för de som vill komma hit och jaga. Han säger att han inte tjänar så mycket på jaktresorna och att vildsvinen är ett viktigt element i jakterna.
Vi har mycket vildsvin. Du sitter kanske i skogen och det är tyst. Och så hör du börja knaka. Och så kommer det smygande. Det kanske kommer en liten grupp grisar så att första skottet smyger. Och så pang. Vi alla önskar action, men action kan vara det knäppande när det vilt kommer trippande.
Inte långt härifrån, på fastigheten bredvid, har lantbrukaren Karl Rammel sitt gods. Här är den ökande vildsvinstammen påtaglig.
Ja, de förstör mycket. I trädgårdar, i betesvallar och på åkrarna. Det ökar hela tiden, så vi måste ju göra någonting för att få ner den.
Han har länge haft problem och slitit med att få ner antalet vildsvin. Och som Ekot berättat tidigare har han köpt in ett flertal fällor för att få ner stammen.
Här är det, så ska de gå in, så lägger de mat där.
Inne i skogen, i oländig terräng, står en av de jättelika vildsvinsfällorna i blänkande metall. Den ser ut som en förvuxen råttfälla och är ungefär 4 meter i längd.
Ska de gå in där och sen lyfter de på någon plåt där maten ligger. Och då så ska den här slå igen.
Det måste ju vara en laddad situation ändå.
Nej, men första gången är det inte roligt. Inte andra, inte tredje. Sen bryr man sig inte så där. Men ja, så det är bara att försöka skjuta så att det träffar så bra som möjligt. Så de dör direkt. Och sen så ibland gör de inte det. Får man skjuta en gång till.
Men kampen mot vildsvinen är tröstlös. De tycks bara bli fler och inget verkar bita på grisarna.
De lär sig fällan. De går in där och sen så tar ett par stycken och sen så har de andra lärt sig och sen slutar de gå in.
Under förra jaktåret uppgick antalet vildsvin till 570 000 före jakt. Och enligt en beräkning från Linköpings universitet som gjordes under sommaren kan vildsvinstammen fördubblas och öka till en hel miljon inom bara några år.
Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas.
Tom Lindström är forskningsledare vid Linköpings universitet.
Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
Det är markägarna tillsammans med de som har jakträtten som har ansvaret att hålla vildsvinstammen i balans. Och Naturvårdsverket har tidigare gått ut och uppmanat markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
Ja, men det är klart, det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin och så finns det de som förlorar pengar på skadebilden.
Ett sätt att hålla stammen hög kan vara att lägga ut foder till vildsvinen. Ett annat sätt är att låta bli att jaga mellan de populära drevjakterna för att ge vildsvinen tid att föröka sig. Godsägaren Karl Rammel misstänker att det är just så det går till på de angränsande godsen eftersom stammen hela tiden växer.
Om man bara jagar och inte brukar marken så tycker man det är jättekul. För då är det roligare jakt, det är lite bonus på drevjakten. Men de grannarna runt om som brukar sin mark, de får lida av problemet.
Även om Karl och andra grannar i området klagar över att vildsvinen är för många, vilket har lett till att de har skickat räkningar till Sten Eriksson för skördebortfall, säger han att han håller stammen i balans.
Det handlar inte om att hålla den hög eller låg. Det handlar om att ha alltså en väl uttänkt plan.
Han medger att han lägger ut foder till grisarna i skogen, men säger att det inte är för att stammen ska växa ytterligare. Karl Rammels och Sten Erikssons gods har tidigare suttit ihop men delades upp under 90-talet. Och i arbetet med det här reportaget visade sig att de vuxit upp tillsammans i godsets slott och är styvkusiner. Sten Eriksson säger ändå att de har en bra relation trots vildsvinen.
Vi har lite olika inställning till dem men vi försöker liksom kompromissa kring det.
Påverkar det grannsämjan?
Nej, det är att vi har olika åsikter.
Och reporter här var Mikael Funke. Och avslutningsvis i studio 1 så kan vi konstatera att platserna till Stockholm Marathon nästa år tog slut på rekordtid. Med mer än 9 månader kvar till startskottet så finns det faktiskt inte en enda startplats kvar. Vi har med oss Josefin Jonsson, eller Jossan som du kallas, som är elitlöpare men också kreatör i sociala medier. Välkommen till oss, Jossan.
Tack snälla, tack för det.
Ja, löpningen verkar ju verkligen ha tagit ett fast grepp om Sverige. Hur märker du av att allt fler, framförallt unga, hittar till löpningen?
Ja, men precis. Det är exakt som du säger. Det är en väldigt stor trend att unga, allt fler börjar springa, vilket är helt fantastiskt. Och jag ser det framförallt på de här löploppen med sociala medier och runclubs. Mm. Det handlar ju också om ett socialt fenomen, inte bara om att ställa sig på startlinjen heller. Men det är en tydlig ökning och har varit det de senaste åren.
Och maraton är förstås det ultimata beviset på att man kan kalla sig för långdistanslöpare. Vad krävs för att man ska kunna genomföra en mara, skulle du säga?
Men ett maraton är ju en resa i sig hela vägen fram. Att lägga ner tiden och energin på att träna. Och det är ju ett... Jag tycker ju själv, nu är man ju väldigt partisk, men det är en fantastisk resa att ta sig fram. Och ja, men att lyssna på kroppen och man lär sig så länge man lever det, så är det ju. Men att lyssna på kroppen, inte åka på skador, vilket är svårt såklart ibland. Men att bygga upp kilometerna i sin takt skulle jag säga. Mm.
Om man har anmält sig nu och så är det 9 månader kvar till det här loppet, men man har liksom inte joggat något längre pass ännu, är det möjligt att kunna genomföra en maraton den 29 maj nästa år?
Ja, men det är det absolut. Du har 9 månader på dig och det räcker gott och väl för att bygga upp. Var bara klok och det är viktigt att inte stressa igång och köra de absolut längsta långpassen, utan du måste tänka på dina egna förutsättningar och inte jämföra dig med andra, utan bygg upp en bra plan som du har och följ den och var klok och öka inte för drastiskt skulle jag säga.
Nej. Och vad betyder det rent konkret? Alltså, hur skulle du säga att man bör lägga upp sin träning för att liksom maximera sina chanser till att lyckas?
Ja, men säg att du aldrig tidigare har sprungit och du bara har joggat några pass och liksom, ja, men, rört på dig ändå och sådär. Då skulle jag säga att börja inte med mer än max 2 pass per vecka, utan ta det lugnt och sansat. Och man brukar säga att inte öka ungefär, inte mer än 10% per liksom per vecka och sådär. Så ta det väldigt lugnt med distansen till en början. Men också då ska sägas, kom ihåg styrketräning till exempel för att förebygga skador. Och ha ett positivt mindset kring det. Mm.
Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som vi gör när vi liksom ska försöka?
Ja, men jag får väldigt mycket frågor om skador, till exempel benhinnor eller knän eller höfter och sådär. Om jag har varit med om det tidigare och just någonting när det kommer till exempel benhinnor, då är att man kanske har, eller har skador i sig. Att man tränar för hårt i början. Man blir för ivrig, man har anmält sig, kanske precis klickat på knappen till Adidas Stockholm Marathon och sen så är det bara dags att liksom, då blir man så ivrig och vill starta på allt man bara kan. Men då är det viktigt att lyssna på sig själv och ta det försiktigt, steg för steg. Och ja, men jag tror att största faran är att man är för ivrig, skulle jag säga. Mm. Och vila, glöm inte att vila.
Nej, P3 rapporterade ju tidigare idag faktiskt om att allt fler söker vård för just löprelaterade skador i takt med då att den här träningsformen växer. Liksom, vad är den största skadrisken? Är det just benhinnorna?
Det finns ju många olika löparskador. Det finns ju både löparknän och benhinnor och diverse olika. Men jag skulle säga att benhinnor är någonting jag har hört väldigt mycket om. Men både knän och ben, och det är ju inte alltid det skonsammaste heller. Men därför är det viktigt det här med att bygga upp. Bygga upp med styrka, och att de vanliga skadorna kommer oftast att man ökar för snabbt. Så att i volym och i intensitet också. Mm. Okay. Så se mycket... till att ha bra...
Nej, se till att ha bra skor, eller?
Ja, bra skor är också väldigt viktigt, som passar dig. Det är viktigt. Ja.
Underlag då? Hur mycket spelar det roll för våra knän och våra benhinnor? Ska man växelspringa asfalt och grus, eller vad tänker du?
Ja, men om man har känslig, alltså om man har haft en skada i bakgrunden, så kan det ju vara smart att om man tänker att du springer på en asfaltsväg, men du ser att det finns lite grus... grustag bredvid, eller inte grustag, men lite grusväg bredvid. Spring lite där, eller kanske spring lite om det finns något mer mjukt underlag som gräs, eller i skogen är faktiskt väldigt bra. Det blir väldigt varierat. Mm. Så se till att växa lite och inte bara ligga och mata exakt alla kilometer på den där hårda asfalten.
Det låter alldeles utmärkt. Vi rekommenderar också ett starkt pannben inför Stockholm Marathon 2027, den 29 maj alltså. Jossan Jonsson, löparprofil, tack så mycket för att du var med oss i Studio 1, som ju ska tacka för idag. Producent var Louise Haag. Alldeles strax så väntar Kvart i 6 Ekot med Katarina Boive, och efter 18 så väntar Ekonomipodden Bakom pengarna, följt av Radiokorrespondenterna Kina. Med det säger vi tack för idag.